Hej och välkommen till Känsla och förnuft med Marie Värme och mig Frida Mangen. Det här är podden för dig som känner att det fortfarande är något som skaver där hemma, som gjort för många felköp och som fortfarande söker efter den där omtalade röda tråden och inte minst den där sköna känslan av att komma hem. Vi kommer prata om hur man skapar miljöer och sammanhang med personligt uttryck. Vi kommer diskutera bra hållbara beslut, bjuda på konkreta tips, svara på era frågor och inte minst försöka överösa er med inspiration. Veckans gäst bor i småländska Tenhult i ett fantastiskt gammalt stationshus med snickarglädje, spröjsade fönster, kakelugnar, dubbeldörrar och en prunkande trädgård. Hej Sofia och varmt välkommen till Känsla och förnuft.
Hej Frida, tack så hemskt mycket. Jättekul att få vara med och ja, jag känner mig hedrad. Kul.
Och det är så roligt att vi får ses, för att jag har ju varit en trogen följare på ditt Instagram-konto. Det har varit ett himla skönt konto. Jag och Marie brukar prata om så här, vad är inredningsstilen nu? Och det är verkligen det hemtrevliga och personliga börjar verkligen komma tillbaka. Och det skulle jag säga att ditt konto verkligen är. Det känns så himla hemtrevligt, personligt och liksom autentiskt.
Vad gulligt, tack så hemskt mycket.
Kan inte du berätta lite kort vem du är, Sofia, och vad du gör?
Ja, men jag bor som sagt i Tenhult, som är en liten ort utanför Jönköping. Jag bor här med min man och två tonårsbarn och en liten katt. Före detta lärare som halkade in på ett bananskal i mäklarbranschen och började styla bostäder inför försäljning. Sen har jag lärt mig mer av inredaryrket och ja, numera så gör jag olika typer av uppdrag, inredningsuppdrag, både i egen firma och på en mindre fristående mäklarbyrå i Jönköping.
Gud vad spännande, och du bor ju inte vilket hus som helst, Sofia, utan i ett stationshus. Kan du inte berätta lite mer om ditt hus och historien bakom det?
Absolut. Det här huset som vi har då är ju som sagt Tenhults gamla stationshus. Och vi har bott här sedan 2011 då vi tog över det efter, eller vi köpte det av mina föräldrar. Det är dock inte huset som jag växte upp i, men jag har varit mycket i huset som barn. Min moster och mina kusiner bodde här. Och huset har inte legat på den här platsen där det ligger nu hela tiden, utan det låg ju vid stationen i Tenhult från början. Men det flyttades i slutet på 70-talet och det berodde på att det var rivningshotat. Och det var en man på bygden här som ville rädda huset och då fick han ta det i princip mot att han forslade bort det och hittade en ny plats till det.
Vad fint.
Jättefint. Och sen gjorde han i ordning det, restaurerade det och gjorde om det till bostadshus. Så det är han som har gjort de stora renoveringarna såklart och även invändigt med alla de här fina kakelugnarna och vackra dörrarna. Och
högt i tak är det ju.
Ja, högt i tak, precis. Så att det mesta är ju gjort då i slutet på 70-talet eller början på 80-talet invändigt i huset. Så det är nästan det enda som är original invändigt i huset är några tak i vissa rum. Annars är ju det mesta.
Men vad fint att han ändå bevarade då i gammal stil och inte liksom valde någon sån 70-tals liksom, ja, och föll för frestelsen.
Ja, det är man ju verkligen tacksam för. Nej, men han letade ju upp de här gamla kakelugnarna och tror att de kommer från något rivningshus i Malmö då på den tiden. Nej, men han hade ju verkligen känsla för det.
En eldsjäl.
Ja, precis.
Som kunde byggnadsvård.
Ja, exakt. Sen dröjde det ju lite innan vi satte vår egen prägel på huset. För vi bodde här, vi tog över det 2011 och 2019 kände vi att vi behövde lite mer plats. För vi bodde bara på undervåningen i huset då, sen så hyrde vi ut övervåningen. Men vi kände att i takt med att barnen blev äldre att vi behövde lite mer yta för dem. Så att vi öppnade upp mellan de här våningarna och gjorde om det till enfamiljsbostad. Och då gjorde vi en ganska omfattande invändig renovering också av de flesta ytskikt bytte kök och nytt badrum och sådär.
Så hur många kvadratmeter är huset totalt?
Det är på cirka 250.
Så det kan liksom bli ett generationsboende. Ni skulle kunna göra en lägenhet till era ungdomar när de blir äldre?
Ja, men absolut. Det skulle absolut gå att återställa till 2 lägenheter igen. Så det finns alla möjligheter.
Perfekt. För bostadsmarknaden är ju som den är, så det kan ju vara en bra lösning.
Absolut. Det blir aktuellt i framtiden.
Du sa ju det själv att du har gått från att vara lärare till att jobba med inredning. Vad kommer din drivkraft till inredningen ifrån?
Ja, men drivkraften är väl mycket, eller jag är väl en kreativ själ, tänker jag, som gillar och liksom behöver få skapa. Och när vi inreder så är det ju miljöer som vi skapar. Men jag drivs väl också av det här att få hjälpa andra att få till sina miljöer och ett hem att trivas i. Och att hjälpa kunder att hitta rätt i den här djungeln av all inredning som finns. För det är ju verkligen, det finns ju så otroligt mycket. Och just att hitta sin, att hitta det, hitta rätt där och se utifrån sina behov och vad man tycker om att hitta rätt. Sen är väl drivkraften också mycket intresset. Att man är intresserad av inredning och färg och form. Så det är en fantastisk förmån att få jobba med det också.
Den här podden handlar ju mycket om hållbar inredning. Vad betyder det för dig?
Jo, men det handlar väl mycket om det här som ni också ofta kommer in på, tycker jag. Det här med att det gäller att verkligen, när man ska inreda sitt hem, att verkligen tänka igenom vad har vi för behov, jag eller vi, för behov. Och vad tycker jag om, och försöka utgå från det så att man inte liksom går på det som är trendigt just nu kanske, eller något som man ser att andra har som man tror att man måste ha, utan att man faktiskt funderar över vad tycker jag om, vad vill jag omge mig med, vad mår jag bra av. För då kan ju den inredningen verkligen bli hållbar, den man väljer. Och inte någonting som man tröttnar på eller blir osäker på efter ett tag eller sådär.
Men har du något tips på hur man gör det? För precis som du sa så är det ju verkligen en djungel. Och jag tycker själv att det kan vara lätt att säga, jag tittar i något magasin och tänker, åh, det där var fint. Och sen så tittar jag i något annat magasin eller på någon Instagram-sida och så tänker jag, åh, det där var fint. Men de är helt diametralt olika i sin stil. Att det är så himla lätt att bara liksom, och det är ju jättehärligt att man tilltalas av massa olika miljöer. Men hur hittar man sitt liksom jag och kanske det som är hållbart? Har du någon sån här tips på hur du liksom hjälper dina kunder eller kanske hittar det själv hos dig?
Ja, alltså det är ju jättesvårt och vi matas ju med så mycket hela tiden. Och som du säger, det är ju så himla mycket man tycker är fint. Och ena stunden så vill man ha det liksom lantligt och nästa stund vill man ha det liksom avskalat och liksom minimalistiskt. Nej, men det är jättesvårt. Men ett sätt är ju att titta till exempel på Pinterest och spara ner bilder där. Och se vad det är, om det finns någon röd tråd i de bilderna man har valt och försöka och koka ner det till något man kan börja liksom, inreda ifrån.
Ja, men det är väl ett jättebra tips, och jag tänker att när man kommer till sådana som dig så är det kanske det ni vill se, för det måste vara jättesvårt att guida andra också när man ska inreda för att hitta sitt liksom.
Ja, precis, och många gånger när man kanske kommer och ska hjälpa någon med inredning till ett rum så kan man ju, då ser man ju lite hur personen har det i sitt hem i de andra rummen eller i vissa rum. Även om det skulle vara lite spretigt så kan man ju ändå försöka att, för det är ju många som ändå tar hjälp av en inredare för att de kanske känner att de har det lite för spretigt och inte liksom riktigt hittar rätt. Då kan man ju försöka lotsa dem lite, liksom, ja, men vad är det du ändå gillar bäst och vad skulle du vilja liksom, vad i din inredning är det som du vill liksom förstärka och bygga vidare på. Så ofta är det ju så liksom, att man har kanske någonting man kan utgå ifrån.
Ja.
Om vi ska återgå till det här med hållbar inredning så kan det ju också vara någon, om man är osäker på vad man ska välja för stil, att man kanske satsar på klassiker och att man satsar på det som är lite bättre kvalitet, kanske kostar lite mer, men att Det är någonting som håller över tid, som är snyggt över tid.
Och jag kom faktiskt på ett eget knep här i helgen, för då, jag har ju hur mycket inredningsmagasin som helst hemma, och många är väldigt gamla. Och i vår sommarstuga så brukar min svärmor alltid ta upp ett gäng. Hon liksom rensar bland sina magasin år för år, och så tar hon upp liksom fjolårets tidningar. Och det är ganska mysigt att kunna sitta liksom och titta i. Och då kom jag på så här att, ja, men det jag gillar av det som finns i inredningsmagasinen som kanske är ett par, tre år gamla, det är ju sånt som antagligen är ganska hållbart då över tid. Att jag fortfarande gillar det jag ser, fast det faktiskt är inrätt för, ja, men ett antal år sedan. Ja, men så exakt. Det kom jag på som ett så här eget knep i helgen.
Det är ju bra. Ja. Superbra.
För som sagt, vi kan ju inte, i alla fall är ju förfrestelsen liksom i att följa, alltså man hänger med på trender, och det är väl inget fel i det. Det är väl bara jobbigt om man känner att man ständigt måste göra om för att man tröttnar på det snabbt.
Precis. Och sen det här med hållbart. Alltså att försöka, om du hittar någonting du gillar, försök att leta efter det på andrahandsmarknaden. Och det är just när det gäller klassiker, så finns det ju väldigt mycket. Men också att leta efter unika ting på loppisar, antikbutiker, vintagebutiker. Så har du ju också tänkt på miljön där. I att inte konsumera barnet.
Ja, och du är ju en riktig loppisfyndare, skulle man väl ändå kunna säga. Och jag tycker att du får till en sån himla snygg blandning mellan det där loppade och liksom, ja, men lite mer moderna inslag. Och väldigt mycket färger har du hemma, men du har ju de här färgerna som jag oftast så här dras till. De lite mer svärtade färgerna. Som känns som att du får ganska fina och liksom harmoniska övergångar. Har du liksom haft en plan för hur du har färgsatt ditt hus, eller har du liksom bara som Marie gått på känsla?
Alltså, ja, det är ju faktiskt väldigt mycket på känsla. Jag har väl haft vissa som tapeter och färger kanske som jag har verkligen dragits till och verkligen velat få med. Nej, men det är mycket, det är ett hoppaplock här, tycker jag. Av både färger och tapeter och ting.
Och det är väl därför det blir så hemtrevligt, tänker jag. Just för att det är just den där blandningen.
Ja, men jag tror det. Att det är liksom blandning mellan liksom nytt och gammalt och färger och mönster och det som gör. Ja, men det krockar kanske lite på vissa ställen, men det är nog det som kanske, det gör ju det också intressant och, ja, men roligt.
Och vi får det där sköna skavet, som Marie skulle säga.
Exakt. Det skaver här och där, men det, ja.
Det skaver på rätt sätt.
Ja, precis.
Men vad är din inredningsfilosofi då, Sofia? Har du någon sån?
Jag vet inte. Jag tror inte att jag riktigt har någon inredningsfilosofi när det gäller min egen inredning. Utan ja, det är nog mycket det här att gå på känsla. Men jag vill ju att det ska vara färgglatt. Tapeter och mönster, som sagt. Och gärna att det får krocka och skava lite. En blandning mellan gammalt och nytt. Och jag tycker det är viktigt att inredningen ska kännas personlig och rolig, tycker jag är viktigt. Jag vill att vi som bor här och de som kommer hit ska tycka att man blir glad när man kommer in hos oss. Det ska finnas mycket att vila ögonen på.
Och det gör det ju verkligen.
Tack, vad glad jag blir. Ja, men och jag älskar ju loppisar och vintagebutiker och som sagt då att leta unika föremål. Och sen växter. Växter måste jag ha. Mycket.
Är det gröna växter eller även blommor, eller vad är det liksom som gäller?
Nej, mest gröna växter med olika bladstrukturer och olika höjd. Pelargoner får vara med också den här tiden och framåt.
Ja. Exakt, det känns som att din stationshus skulle liksom inte vara ett stationshus utan liksom, vissa hus behöver sina pelargoner.
Jo, men det passar här, det gör det faktiskt. Men som sagt, alltså en inredningsfilosofi, om jag hjälper en kund till exempel, så det är klart att jag jobbar utifrån vissa givna regler och sådär. Men när det gäller min egen inredning så nej, jag går mycket på känsla och bara vad jag gillar liksom, vad jag tycker om. Jag tycker om den här saken tilltalar mig, då får den stå där. Ja, men då, ja, den den passade. Det är liksom lite slump ibland på något sätt.
Du som gillar loppis här, har du någon så här, vad är det för, är det något speciellt du på loppisjakt nu när det börjar bli, ja men nalka sommar?
Mm.
Har du något speciellt på listan i år?
Ja, men jag kollar mycket efter husgeråd. Alltså det gör jag, tycker det är kul med porslin och sen har jag haft lite stopp på det under ett tag, men jag tycker ändå att det är väldigt kul.
Jag känner igen mig, det är därför jag skrattar. Det är oftast porslin att jag hamnar bland liksom.
Ja, det är ju lite så. Men jag tycker det är kul att kolla på textilier också, och där är det inte så många som är och rafsar, så att där kan man faktiskt hitta både tyger och jag menar, man, gamla gardiner är ju liksom ingen som köper, så där kan man fynda, tycker jag, fina tyger som går att göra om till annat. Lampor kollar jag nästan alltid efter också. Vi har ju det här huset och så har vi också ett sommarhus och ett hus här på vår gård som vi hyr ut. Så att jag har ju så här, så många fönster att ställa lampor i, så att lampor kollar jag alltid efter.
Men drar du om elen i lamporna eller ser du till att det faktiskt är liksom el som funkar?
Ja, el som funkar måste det vara. Ja. Mm.
För annars är det en utmaning, tycker jag, sen att hitta någon som kan dra om elen om man hittar någon vacker lampa.
Ja, men precis. Nej, det ska vara det som funkar.
Men har du liksom en så här, jag har ändå min, du vet, så här loppislista som jag ändå följer för att liksom inte falla för frestelsen, eller går du på känsla när du går in där på loppisen?
Ja, men jag går nog mycket på känsla, och sen går jag inte bara dit för att liksom köpa alltid heller, eller att jag alltid letar efter något. Jag tycker det är bara kul att kolla och inspireras och liksom, så att det är inte alltid att jag kommer ut med någonting heller. Men det är ju kul när man åker på riktiga såna här rundor, när man liksom känner att man verkligen har kommit hem med liksom mycket roliga grejer.
Men har ni mycket sånt i Småland? Går du att fynda i Småland? Är det dit man ska åka?
Här i Jönköping så har det blivit jättepopulärt att gå på de här stora loppisarna. Så det är där får man egentligen hänga mycket på låset när de öppnar och försöka vara snabb in liksom till vissa grejer. Men om man ger sig ut lite mer på liksom utanför Jönköping här, då tror jag att man kan säkert göra mycket, mycket fynd.
Och det är lite sådär, jag tror vi sa det någon gång, Maria och jag också i något annat avsnitt, att det blir nästan som svampplockning. Alltså, när man har hittat någon loppis, då vill man inte riktigt dela den med någon annan. Så här, då har man hittat sin gömma.
Nej, precis.
Men du har ju som sagt mycket tapeter hemma hos dig. Kan inte du berätta, hur väljer du tapet? För det är ju också en djungel i sig, tycker jag, att hitta tapet. Jag satt upp en tapet i mitt tv-rum och jag tror det tog mig ett år, ungefär 40 tapetprover innan jag valde. Hur gör du?
Alltså jag hade ju lite så här förmånen, eftersom vi renoverade den här våran liksom bottenvåning, samtidigt gjorde alla rum, så hade man ju lite så här förmånen att kunna välja tapeter och färger samtidigt. Så vi har inte liksom gjort ett rum i taget, utan vi gjorde mycket liksom vid samma tidpunkt. Men jag har ju tagit mycket många tapeter som jag bara gillar, men såklart har det kanske varit lite samma stil på tapeterna ändå. Och jag vill kanske i vissa rum som man har sett, när man har sett in från ett rum till ett annat, så har jag kanske tänkt på ändå att det ska stämma liksom däremellan. Kanske någon färg man har plockat upp. I ett rum har vi bara målat, och då återkommer den färgen lite i liksom de två angränsande rummen i de tapeterna. Så att så kan man ju tänka lite grann när man väljer tapet, tycker jag. Om man vill ha det harmoniskt så kan man ju kanske utgå från någon färg som faktiskt återkommer i flera av tapeterna. Men att man kanske varierar mönstren. Kanske att man har randigt i ett rum och småblommigt i ett och storblommigt i något annat. Och kanske helt enfärgat i ett rum.
Ja, men det är ju ett superbra tips. Jag ser ju nu när du sitter i ditt sovrum att nu har du en jättehärlig så här storbladig tapet bakom dig. Men sen, och så har du en rutig kudde bakom ryggen. Men den rutiga kudden har ju samma bruna färg som är liksom några av bladverken i tapeten. Och sen så har du lite retro, någon slags loppad, ser ut som sänglampa i lite mässing. Och den plockas ju också upp av bladverken. Det där tycker jag är ett bra knep, som du ju sa, att så här, som jag tar med mig, så här, hur kan jag liksom plocka upp färgerna som finns i tapeten eller i väggen? Och framförallt när man har angränsande rum, som du säger. Mm. För man vill ju, eller man, jag vill i alla fall att det ska kännas harmoniskt när man går igenom rummen och kännas att det hänger ihop, även fast man kanske har valt olika färger eller tapeter eller vad det nu kan vara.
Ja, men precis. Det är då man får det harmoniskt. Något annat som jag tycker att man kan tänka på, eller som jag ändå försökt tänka på, om man har tapeter i flera rum, att man kanske, om man liksom vill blanda lite fritt så där, så kanske man kan man ändå tänka på att om tapeten har en bottenfärg som är liksom kanske lite mer åt off-white, till exempel en Morris-tapet eller William Morris-tapet, så är ofta färgen lite mer off-white än kritvit. Och då kan man ju tänka på att de andra tapeterna man väljer kanske också har den tonen eller bottenfärgen lite grann. Så att man inte väljer en tapet i nästa rum som har liksom en kritvit bottenfärg. Det kan jag tycka kanske kan bli en liten krock.
Men då kan jag fråga dig om så här live-podd-tips då. Jag har ju en William Morris-tapet. En blå, nu ska vi se om du vet vad det är, en blå bladverkare på den med den här krämbeige botten.
Ja, just det. Den som finns i grön också. Som
precis,
många
den
har.
Finns i grönt, ja, men jag precis. Har den i blått. Ja. Och där har jag min inre hall.
Willow heter den, va?
Ja, det kanske den gör.
Ja.
Ja. Mm. Och sen så har jag ett grönt trapphus. Där vi bygger en tavelvägg, visar jag, för det är Marie som håller mig hårt i handen där. Ja. Men nu har jag fått fram med min lilla hall innan den liksom hallen med William Morris tapet ska målas om.
Ja.
Nu kanske det är svårt för dig att föreställa dig, men vad tänker du att man skulle kunna göra där?
Hur liten är den? Är det något ljusinsläpp? Eller är det...
Ja, det är två små fönster. Små.
Mm. Mm.
Ja, i och för sig ett fönster i dörren också. Och dörren är blå, ska sägas.
Ja, dörren är blå på insidan.
Mm.
Ja. Ja, men antingen den blåa att plocka upp den. Fast det kanske blir lite mycket med dörren. Ja, men jag hade nog gått på den här bottenfärgen i tapeten.
Mm, du hade gått på den krämvita.
Mm.
Mm. Ja, det blir spännande att se. Det blir så fortsättning följer på den. Jag kan säga att jag har också ganska mycket färgprover och ganska mycket. Men det är det som är ganska skönt. När man har börjat inreda ett hus och man ändå börjar känna att man börjar hitta lite hem, då känner jag att jag blir mer lugn i att det inte måste gå så fort fram. Alltså det kan ta ett år innan jag har bestämt mig för något och det är helt okej. Och då brukar det oftast ha ramlat ner till att men nu är det här jag ska göra. Att det liksom känns rätt. Jag har gjort så många gånger varit otålig och vill liksom få till det och vill att det ska kännas rätt fort. Men då blir det väldigt lätt fort men fel också.
Mm.
Och det kanske är för att jag inte har det här ögat och känslan att jag behöver mer tid på mig att verkligen känna in innan jag kommer till beslut.
Ja, men det tycker jag låter bra.
Det blir i alla fall lite mer hållbart.
Ja.
Vad ska man tänka på då när man ställer sitt hem inför en försäljning?
Ja, det är ju naturligtvis väldigt olika från bostad till bostad. Och om man inte tar in en inredare för att styla utan tänker att man ska göra det själv, så har jag ändå några råd som jag kan skicka med. Man ska ju tänka på att man strävar efter att få bostaden att kännas ljus och rymlig och hemtrevlig och mysig. Den som tittar på presentationen av bostaden ska ju känna att här vill jag bo. Man ska kunna se sig själv i bostaden. Man kan ju försöka tänka i vilken vinkel som ett rum kommer fotas. Man kan ju titta på mäklarbilder och se hur det brukar fotas. I ett sovrum till exempel är det ju härligt att titta in på en mysigt bäddad säng. Snarare än en garderob kanske. Så då kanske man kan möblera om lite för bilden. Men såklart först och främst att börja med att städa och rensa. Plocka bort vardagssaker, personliga små pryttlar och foton som man har framme. Barnrum brukar man behöva städa och organisera ganska mycket i. Rummen ska ju kännas rymliga och luftiga. Kanske om det är väldigt övermöblerat att man behöver plocka bort någon pryl. Små sovrum brukar det ofta stå liksom möbler runt alla väggar. Så där kan man ju, om man har möjlighet, plocka bort någon möbel och lufta upp det lite. Samtidigt som man ska rensa och plocka bort så tycker jag inte att man ska plocka bort för mycket. Man får inte få känslan av att någon redan har flyttat ut. Det är ändå härligt när det finns sånt, alltså personliga saker som böcker och kanske något instrument och tavlor, olika typer av tavlor, arvegods och, som ger liksom en personlig touch till bostaden, tycker jag. Just för att få till den här hemtrevnadskänslan. Men allt för mörka rum behöver ofta ljusas upp, tycker jag. För då får man också en känsla av att det är liksom rimligare. Om man har en mörk soffa, en mörk matta och mörka gardiner, så kan det kännas kanske lite tungt. Och då brukar man, ja, brukar jag i alla fall, kanske man, det kanske är svårt att byta ut en soffa, men man kanske kan byta till, låna en ljusare matta och lite ljusare textilier i soffan och sådär. Byta till ljusare gardiner, för då får, ja, då blir det liksom ljusare och upplevs rimligare. Ja, men och skulle det kännas allt för kalt i ett rum, då får man ju addera, och då är ju textilier väldigt bra. Gardiner tycker jag gör jättemycket för ett rum. Saker på väggarna, tavlor, speglar eller andra väggprydnader. Detaljer som lampor och ljusstakar. Och sen växter. Gröna växter gör så mycket på bilderna, tycker jag, i en bostadspresentation.
Ja, men det var ju ditt tips hemma också, gröna växter.
Ja, en grön krukväxt per rum som en tumregel, tycker jag, när man ska styla inför försäljning. Gärna ännu mer. Och även utomhus. Tänka nu den här säsongen så vill man ju ha det liksom härligt på balkongen och altanen och uterum och sådär. Att verkligen så här, maffa på liksom, om man har möjlighet.
Men hur är det med det här, Sofia, med de här citronerna i skålen eller som var på himla liksom innet? Är det ute nu? Eller ska man också, jag har nästan sett att det har gått överstyr, säger jag. Men det kanske är för att jag så synar, men det ser lite fånigt ut när det står kanelbullar och en kanna liksom kaffe på bordet. Men är det ditåt vi drar oss, eller vad liksom...
Jag tror de här mäklarbilderna där det är helt undanplockat i ett kök och bara står en skål med citroner, de bilderna ser vi inte så mycket av längre. Och jag tror att det handlar ju mycket om att liksom, ja, men väcka känslor och att få någon att kunna se sig själv i den här bostaden, att kunna identifiera sig med den. Och att det då handlar mycket om att skapa liksom stämningar och väcka känslor genom bilderna. En känsla av hemtrevnad, och då kanske de här bullarna gör det.
Ja, det kanske inte är så himla dumt. Kan du se att det är någonting som liksom i den här stylingbranschen som funkar bättre än annat, så inredningsmässigt? Är det någonting som är väldigt så trendigt just nu?
Ja, men det kanske är en liten trend ändå, det här att inte ha det så bortplockat på bilderna, utan att det faktiskt finns liksom spår av att det levs ett liv i den här bostaden liksom. Att det inte är det här liksom tillrättalagda och liksom extremt bortplockade, utan att det faktiskt, ja, men ser naturligt ut liksom. Det ska inte se stylat ut egentligen, utan sen vet jag att det är det.
Men det är ändå roligt att trenden håller i. Alltså, trenden är ju lite med att vi vill ha det hemtrevligt och det här brittiska och det här liksom ganska ombonade hemma. Vi pratade i förra avsnittet, jag och Maria, om att det också flyttar ut, att det får gärna vara lite så här bildvuxet och personligt och härligt och inte så himla slätstruket och perfekt. Och nu säger du att det gäller även när vi stylar inför försäljning. Så att liksom den röda tråden eller trenden, den verkar liksom vara stark just nu. Att hemtrevligt och att det liksom väcka känslor verkar vara liksom någonting som håller sig starkt i inredningsbranschen. Vi pratar ju mycket skav i den här podden, och vi brukar dela upp det i skönt skav och oskönt skav, och vi har ju pratat om att du har skönt skav hemma hos dig. Men när skaver det oskönt, tycker du?
Ja, jag förstod att den frågan skulle komma. Jag har funderat. Ja, men det kan nog vara lite när det är för tomt på en yta, tror jag. Jag är lite så här, more is more när jag inreder. Så om det är lite för tomt i något hörn, så tror jag att det, då skaver det nog.
Då skaver det hos dig.
På ett dåligt sätt.
På ett dåligt sätt. Och då får du ge upp på loppis och handla något.
Ja.
Eller ta en grön växt.
Eller möblera om, flytta om grejer liksom.
Just det.
Ja, precis. Plocka in lite kvistar.
Du är ju som sagt inte bara duktig på inredning och styling. Du har även gröna fingrar. Har du något så här uteprojekt för i sommar?
Jag blir jätteglad när du säger att jag har gröna fingrar, för att jag är ju i mångt och mycket en glad amatör, tycker jag själv. Nej, men uteprojekten den här sommaren är väl mycket att försöka faktiskt få ordning, det är jättetråkigt nu, men försöka få ordning på vår trädgård som är till hälften uppgrävd på grund av att vi har gjort bytt vatten och avlopp. Så vi har haft stora maskiner här som har grävt i början av året. Så det ska vi försöka att få ordning på. Det är vissa buskar som har försvunnit och mycket gräs och sådär. Så det är inte så roligt som att odla blommor, men det måste ju göras också. Men jag har jättemycket på gång till mina odlingslådor. Jag var precis ute här innan och tittade till mina kallsodder och mina dahliaknölar. Och det är så kul, för det går så fort med dahliaknölarna när man satt dem i jord. Att när det kommer ut såna där små rötter.
Ja, men jag ska nog ge mig på dahlior. Jag pratade om i förra avsnittet att jag känner mig lite stressad alltid på våren, för att det är så mycket, i och med att jag också har en trädgård som kräver mycket kärlek. Men så hade jag en granne, ett par grannar som skulle liksom beställa lite dahlior ihop. Och så sa de, ja, men ska du inte med på en beställning då? Så jag liksom föll för frestelsen. Så vi får se om även jag
kul,
säger mot
gör
mig
det.
Själv vad jag sa att jag inte skulle göra i förra avsnittet. Men jag sa också att jag skulle gå på känsla. Och nu fick jag en känsla och köpte. Så att om det känns härligt så. Och om du säger att det är enkelt och tillfredsställande, då kanske det är värt det.
Ja, men det är ju faktiskt inte så svårt. Sen är inte jag sådär att jag sparar mina, och jag har liksom inte lyckats med det. Så det har jag gett upp lite grann, och spara knölarna. Så jag köper inte, jag har inte så mycket istället liksom. Jag köper några få och så byter jag kanske till nästa säsong.
Ja, men det, jag kanske blir liksom inbiten i det här, vem vet.
Mm, nej, men det är roligt att odla blommor.
Men på tal om det, har du något så här tips på hur man kan få det mysigt ute utan liksom för mycket kostnad eller underhåll, så man inte fastnar i det här liksom att huset och trädgården äger en själv istället för att man själv äger det, liksom trädgården.
Ja, men precis. Ja, men perennrabatter. Alltså vi hade ju förmånen att ta över här efter mina föräldrar, och då var det många fina perennrabatter. Så de har vi ju bara försökt att liksom underhålla och ta hand om. Många perenner går ju att dela på. Kan man ju göra en ny rabatt genom att bara dela de perennerna man har liksom. Sen om man vill, ja, vi har mycket humle i vår trädgård, och den kan ju vara lite besvärlig att tukta liksom. Den kommer ju upp ibland där man inte vill ha den också, men jag tycker att humle blir väldigt härligt. Vi har det att det växer dels på mot huset liksom, att det klänger upp, och sen har vi det på en av våra uteplatser att det växer liksom så nästan blir som ett liksom tak runt. Det är inget tak, men det blir det liksom, man kan ju få den att växa liksom på tråd, binda upp den och få den att växa så att det nästan blir som att det ramar in liksom. Så det är humle.
Den är ganska snabbväxande, eller hur?
Ja, precis. Sen gjorde jag hade en uteplats som jag inte hade någonting på, för att barnen har sin fotbollsplan där, den så kallade fotbollsplan här hemma på gården, så att jag har inte haft någonting på den lilla altanbiten. Men förra året så gjorde jag ordning en dagbädd där som blev en väldigt populär hörna, så då köpte jag bara en sån här gammal järnsäng, eller ja, den var inte ens gammal, det var någon IKEA, en dagbädd. Och la madrasser och massor med kuddar. Och sen fick det liksom, det är ju under tak. Och det behöver det ju vara förstås. För att det ska få ligga framme liksom. Det blir för mycket jobb om man ska ta in och ut. Men det var mestadels liksom kuddar jag redan hade och sånt där. Så det blir en superpoppis plats.
Vilket bra tips!
Ja.
Och inte ett sån här svindyr lounge-soffa som jag och Marie pratade om i förra avsnittet.
Nej, men en blocket säng liksom. Och sen lite kuddar. Så det blir superhärligt. Så den längtar jag efter att ställa fram nu.
Ja, och den måste vi ju få dela en bild på, för den är jättehärlig.
Mm, absolut.
Men du Sofia, det har varit jättefint att få prata med dig. Och om man nu är nyfiken på att kika in hos dig eller komma i kontakt med dig, vart hittar man dig då?
Ja, men det är på min Instagram som är sofia_hallin. Där finns jag.
Och bor man i Jönköping, eller kanske vill komma till Jönköping i sommar? Mm. Har du några sådana här, vad är dina tre sommartips i Jönköping?
Ja, men om man åker till Jönköping i sommar så tycker jag absolut att man ska besöka Vätterstranden en härlig dag. Det kanske är en kväll, sitta där, det är fint. Stranden går ju genom hela stan egentligen. Man kommer ner till den från lite olika platser. Jönköping har ju tre sjöar som ligger i stan. Så förutom Vättern då så är Munksjön och Rocksjön som ligger i stan. Och längs Munksjön då i centrala Jönköping så ligger det väldigt många härliga uteserveringar. Och vill man se stan lite från ovan så kan man åka upp på berget i Huskvarna. Så finns det en härlig utsiktsplats som heter just Utsikten. Där man ser man ut över hela Huskvarna och Jönköping och ja, jättelångt.
Vilka bra tips, de tar jag med mig. Tack snälla Sofia för att du ville vara med och glad sommar.
Tack för att jag fick vara med, det var jättetrevligt. Och, ja, detsamma till dig Frida.